Det finns många sätt som den kristna tron skiljer sig från andra förhållningssätt eller praktiska sätt att leva livet. Men kanske är det ändå det sättet som kristna förväntas att förhålla sig till varandra där det är som mest annorlunda. För den gemenskapen eller det förhållandet till varandra som Bibeln menar är det enda rimliga i den kristna tron passar egentligen inte in i någon annan kultur. Fast samtidigt utmanar alla andra kulturer. För det finns goda motiv i Bibeln som menar att den kristna trons undervisning om förlåtelse och försoning, den är så radikal och annorlunda så inget annat samhälle, ingen annan kultur kan egentligen följa jämsides. För mycket grovt sammanfattat så menar den kristna tron att människor som tror på Jesus, som är sammankopplade med varandra genom sin tro på Jesus, aldrig någonsin skall eller får ge upp sina relationer med varandra. Man ska aldrig avskriva en annan troende, säger Bibeln. Helt enkelt, vi ska aldrig tröttna på att förlåta. Vi ska aldrig tröttna på att omvända oss från det som har skadat våra relationer. Vi ska aldrig tröttna på att försöka reparera våra relationer. I Matteusevangeliet 5 så säger Jesus så här: om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg. Alltså sök upp den ni vet har något emot er. Eller den som du vet att du har något otalt med. Alltså skynda dig att göra det, säger Jesus. Så mycket stryker han under detta. Rune läste förut från Matteus 18. Strax innan där han läste så står det så här: om din broder har gjort dig något orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig då en eller två till. För på två eller tre vittnesmål ska varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vad är det här för hot? Ja, men det är inte det, utan det här är samma rörelse. Om ni har något otalt med varandra, oavsett om du står på den ena eller andra sidan, ta kontakt. Och du ska göra allt du kan för att liksom få det rätt. Alltså blanda till och med in fler människor, säger Jesus. För det här med relationer, det är så viktigt, det är så stort att vi kan liksom inte bara låta det vara. Om relationen har svalnat lite eller om det är någonting som stör, vet du, det är alltid ditt drag. I den kristna tron verkar det liksom inte följa mönstret i den klassiska syskonfrågan om vem som började eller vem som har gjort vad. Gud verkar faktiskt mena i de här två bibeltexterna att vi är ansvariga för att sträcka oss för att reparera en haltande relation. Jesus menar att som kristen är man ansvarig för att liksom påbörja försoningsprocessen oavsett hur stor distansen blivit mellan två människor. Oavsett vad som hände till att det där avståndet uppstod. Och när Jesus pratar om förlåtelse så använder han ju ofta bilden av skuld. Att vara skyldig något när det kommer till det här med att göra fel med varandra. Precis det läste Rune förut om i Matteus 18:21 och framåt. Alltså när någon annan gör något mot dig som på riktigt sårar dig, så kan det finnas en känsla av att den personen på något sätt står över dig eller är i överläge gentemot dig. Handlingen skadar något hos dig och det i sin tur leder till en skuld. Att personen är skyldig dig någonting på grund av vad som har hänt. Och den skulden kan man ju göra lite olika saker med. För alla människor som har blivit sårade känner ju någon form av tvång eller längtan efter att den som sårat den ska betala igen den där skulden. Och det kan ju vi göra genom att såra tillbaka. Ni vet, vi kan skrika på dem. Vi kan hoppas att det går dåligt för dem på något sätt. Eller vi kan göra något annat för att få dem att må dåligt. För det är liksom bara när vi ser dem lida på något sätt som kan motsvara det som de utsatte oss. Som vi kan känna att den där skulden är betald och ingen är skyldig någon någonting längre. Alltså den där känslan av skuld eller ansvar i frågan är i princip omöjlig att komma ifrån. Men då kan man ju tänka så här, vad är förlåtelse då? Alltså vad innebär det att förlåta någon? Jo, att förlåta någon innebär att jag ger upp rätten att söka återbetalning eller ersättning från den som har sårat mig. Och med det sagt så måste man inse att förlåtelse, det är en form av att frivilligt avstå någonting som man i grunden tänker att man har rätt till. Tänk att jag är på middag hemma hos Rune och så på grund av min klumpighet så slår jag sönder favoritlampan hemma hos honom. Den kostar 500 kronor och mitt lampförstörande handlande, det gör att det uppstår en skuld på 500 kronor mellan Rune och mig. Och om nu Rune säger att det är rimligt att jag betalar för en ny lampa så får han belysningen tillbaka. Jag är 500 kronor fattigare och skulden är struken. Men om nu Rune säger att han förlåter min klumpiga handling så är det ju inte så att den där skulden bara försvinner ut i tunna luften. Utan när Rune förlåter mig att jag kraschade lampan så tar ju han kostnaden för lampan. Alltså antingen genom att han själv betalar 500 kronor och köper en ny lampa eller att han står med ett mörkt rum som i grunden är ganska opraktiskt. Att förlåta någon, det är att stryka en skuld genom att själv betala den. Eller att bära ansvaret för det som skadan orsakade. För hör här, det är alltid någon som betalar skulden. Och det här gäller ju såklart inte bara ägodelar eller saker som kostar pengar när det förstörs. Tänk dig att någon annan förstör ditt rykte inom en bransch eller ett samhälle. Alltså du kan ju försöka hamna på jämvikt med den personen genom liksom högljudd, genom offentlig kritik. Eller du kan göra vad du kan för att förstöra den där personens rykte. Eller så kan du förlåta den där personen. Liksom själv bära ditt nedsmutsade rykte och göra allt du kan för att reparera det. I alla lägen när en människa såras av någon så finns det en skuld. Och det kommer man kommer liksom aldrig undan att på grund av den skulden så behöver någon lida. Antingen låter du den som sårade dig lida. Eller så förlåter du. Och på det sättet är den som lider. Förlåtelse kommer alltid med en stor kostnad. Att förlåta någon, det är rent känslomässigt dyrt. Kan kosta blod, svett och tårar. För när man förlåter en människa så betalar man skulden själv på olika sätt. Och det du gör när du förlåter en människa, det är ju några olika saker. För det första, när du förlåter en människa så avstår du att skada eller såra någon. Alltså du väljer bort hämnd. Du väljer bort att vålla någon smärta, både inombords och rent fysiskt. För det andra, när du förlåter någon så avstår du liksom antydningar eller hintar eller skvaller som förminskar den som sårat dig. Alltså fortsätt inte att, eller det ligger ju väldigt nära till hands, att liksom i alla fall i tanken se till att andra pratar illa om den som sårat. Men vet ni, det är också någonting vi lägger bort. Att vi hoppas att andra ska liksom betala skulden för oss. Och så det tredje. När du förlåter någon så avstår du till och med i tanken och i fantasin att såras och hämnas på den som har sårat dig. Alltså fortsätt inte att igen och igen och igen se liksom i repris inombords hur du blir sårad. För det gör som att du aktivt fortsätter att hålla känslan av att förlorat något färskt. Det betyder inte att man sopar saker under mattan. Absolut inte. Det var ju inte vad Jesus sa att vi skulle göra. Att förlåta någon, det är inte att säga det gör ingenting. För det är inte vad det handlar om. Saker som sårar oss kan göra väldigt mycket. Och samtidigt så kan vi förlåta. Sök att liksom inte ständigt hålla sår öppna hos dig för att kunna ha någonting att hålla emot en annan. Och de här tre sakerna, de gör att förlåtelse beviljas eller ges i princip alltid före man känner det. Alltså viljan att förlåta, att betala skulden själv, den kommer ofta långt före känslan av att det är enkelt. Eller att det kanske känns bra, eller att man borde göra det. Det är nog till och med så att ibland kommer inte ens komma en känsla av att jag vill eller att jag borde. Förlåta, det kan vara så otroligt svårt. För det man gör är att man betalar skulden själv. Men i den kristna tron så är det här en helt avgörande handling mot andra. Varför? Jo, men en av de stora anledningarna finns ju i den bibeltexten som Rune läste från Matteus 18. Paulus, han uttrycker det så här i Kolosserbrevet. Liksom Herren har förlåtit er, så skall också ni förlåta. Alltså, Jesus har förlåtit dig. Och när Jesus bjuder dig att följa honom, att gå hans väg, att så långt det går efterlikna det liv Jesus lever, så är förlåtelsen en central del i det kristna livet. Red ut saker! Kommer det vara enkelt? Helt säkert inte. Ni har säkert olika syn på hur saker och ting blev som det blev, vad som har hänt, vem har sagt vad. Gå till botten med det som hindrar er relation. Varför? Jo, hör här. Jesus Kristus gick till botten i självaste dödsriket med det som hindrar din relation med Gud själv. Han återöppnar vägen för oss människor till Gud. Gör då samma med andra människor, säger Jesus, säger Paulus. Liksom Herren har förlåtit. Liksom Herren har betalat skulden. Liksom han har absorberat kostnaden för en hel världs brustna relationer. Så ska vi också göra, säger Paulus. Nej, det är inte karma vi hoppas på som kristna. Det är inte han eller hon började. Och därför borde han eller hon först. Utan Jesus säger, oavsett om jag står på sidan att vara förövare eller offer, förväntas det en aktivitet från mig i att laga relationen. Och det börjar alltid med en rörelse av förlåtelse, av att betala skulden. Det finns inget annat ställe i samhället som förkunnar ett sånt här budskap. Du hittar inte det här i någon annan organisation. Det är inte så här ett företag utbildar sina anställda. Liksom inte detta tränarna i idrottsföreningen lär sig. Det här är inte en punkt på bostadsrättsföreningens årsmöte. Den enda som kan säga något sånt här, den enda som kan förkunna detta, det är Gud själv. Gud som genom Jesus försonar hela världen med sig. När han bär hela världshistoriens synd i sin egen kropp. Förlåter oss våra snedsteg. Alla gånger vi sårat någon, alla gånger vi blivit sårade. Den enda som kan komma på att säga ett sånt här budskap, det är han som, när han har minuter kvar innan sin egen död, ber för sina bödlar och så säger han, Fader förlåt dem. Men de vet inte vad de gör. När det finns något att förlåta så finns det också en skuld som behöver betalas. Jesus betalar din och min, hela mänsklighetens skuld. Och så säger han till oss att göra samma sak mot andra. Den kristna trons budskap om förlåtelse mellan kristna mot andra människor, det går inte att jämföra mot någonting annat. Det är så viktigt, det är så stort, det är så avgörande. Varför? Jo, i grunden för att Jesus förlåter. Och så har vi det här med försoning. Alltså det som på något sätt är tanken som konsekvensen av förlåtelsen. En hel relation. På väldigt många ställen i Nya Testamentet så finns det uppmaningar till kristna att älska varandra. Ha fördrag med varandra, visa varandra kärlek och så vidare. Varför gör det det? Jo, en av anledningarna i alla fall, det är att kyrkan i sig består inte av människor som rent naturligt redan har massa kopplingar. Snarare så består kyrkan av människor som kommer från här och var. Det som knyter samman kristna människor, det är inte liknande utbildningar. Det är inte samma etnicitet. Det är inte att man tjänar ungefär lika mycket pengar. Det är inte att vi röstar samma politiskt. Det är inte dialekterna eller det är inte att vi jobbar på samma ställen. Eller något liknande som binder samman de flesta andra grupper i samhället. Igår var jag en hel dag i Varberg i massor av olika idrottshallar. Och det var hur många andra föräldrar och syskon där. Och det som band oss samman, det var att vi har barn som håller på med samma sport. Men det som skiljer en kyrka och en församling, eller Guds kyrka och en församling från annat, det är att vi kommer samman för att vi är räddade av Jesus Kristus. Och genom den räddningen så vill vi liksom ge honom en gemensam trohet. I det ljuset så är vi snarare i grunden främmande för varandra. Men vi liksom kallar det ändå att älska varandra på grund av Jesus skull. Det är också detta som gör en av Nya Testamentets mest kända meningar så oerhört betydelsefull. Så här står det i Johannes 13:34. Vi återvänder till detta ofta. Ett nytt bud ger jag er, det är Jesus som säger detta. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Vet ni, kärlek mellan kristna människor kommer sticka ut, kommer visa på vem Jesus är. För att den kärleken, den är ett fönster för inbördes kärlek mellan människor som i andra sammanhang inte givet skulle synka med varandra. Och då är det inte konstigt att mycket nåd, många tillfällen av förlåtelse till varandra och försoning med varandra behövs. Anledningen till att vi måste hålla oss själva ansvariga för relationer som vi har till andra, det är att ömsesidig kärlek mellan kristna, det är svårt. För i sin kyrka så har Jesus fört samman människor som på andra platser inte skulle föra samman. Och Johannes menar att om vi nu kan frestas till att fortsätta att hålla människor på avstånd, inte reda ut saker och ting bara för att man inte vill, för att det är jobbigt, så ta då i åtanke att det är när vi försonas med varandra, när vi älskar varandra, det är då världen kommer förstå vem Jesus är. Alltså inte tidigare än när vi gör det. Och då kan man tänka, men då har vi ju i grunden inget annat val som kristna. Vi behöver förlåta och vi behöver försonas. Våra relationer, menar Johannes genom Jesus, påverkar också människors möjlighet att förstå och uppleva vem Gud är. Han som har inbjudit varje människa till relation med honom, trots att vi i grunden inte förtjänar det. Och samtidigt ska man ha med sig det här. Orden, jag förlåter dig, behöver inte nödvändigtvis betyda jag litar på dig. I alla fall inte direkt. För ibland tänker människor att man har inte försonats med varandra förrän man fullt ut kan lita på den människa som har sårat en. Det behöver inte vara sant. Förlåtelse menar att man har en vilja att hitta tillbaka till att lita på varandra. Men att komma dit kan vara en lång process. Som avslutning så vill jag ge ett av de bästa praktiska tipsen jag vet i detta kring försoning. Det är hur basic som helst, det kan kännas lite barnsligt men det är ändå riktigt bra. Mina somrar när jag var mindre bestod av flera veckors båtsemestrar. Och på båtsemestrar så fiskar man, och när man är barn och fiskar då får man trassel på linan. Jag vet inte hur många gånger jag kom med mitt lilla spö till mamma och pappa och så hade jag fått trassel igen och så bad jag om hjälp. Och varje gång så började de dra lite här och var och så vände de och drog och snurrade på något. Och på något sätt så var det utrett. Men ibland så var trasslet så rejält att det inte gick. Det var liksom bara ett enda stort hurve av fiskeliner och krokar och drag. Så det enda man kunde göra det var att hämta kniven, skära på ena sidan trasslet och skära på andra sidan trasslet, slänga det där virvaret och så knyta ihop linan och börja om. Vet du, underskatta inte att göra det i en trasig relation. Be varandra om förlåtelse, förlåt varandra, betala skulden, släng bort trasslet och så knyt ihop igen. Alltså ni kan försöka reda och lossa och dra här och var och ändå känna att man inte kommer någon vart. Om ni vill försonas, klipp och knyt igen. Men kom ihåg, du behövde knyta på båda sidorna av trasslet för att kunna knyta ihop igen. Alltså, båda behöver betala skulden. Det här behövs nästan alltid i trasiga relationer. Att båda parter vänder om. Att man förlåter, att man erkänner sina egna fel och brister. Det är en enkel bild, men underskatta inte den metodiken. Snart så firar vi nattvard ihop. I samband med att vi ber om våra synders förlåtelse så säger vi så här: du är försonad med Gud. Låt dig försonas med andra. Alltså tron på Jesus binder också oss samman med andra människor. Många av oss ber igen och igen och igen: Gud, låt min tro få större påverkan på mitt liv och synas mer. Vet du, om du letar efter sådana konkreta tillfällen, titta då inte längre bort än dina relationer. Genom att försonas med andra så gör vi också tron konkret i våra liv. Vi är fasta när Jesus kallar oss än mer till honom, till en närmare relation med honom. Vet ni, det är ingen tillfällighet att det handlar om mänskliga relationer och förlåtelse och försoning när vi är just i fastan. För det här är så djupt synkat med varandra. Den som tar fastan på allvar tar också det här på allvar. Tiden när vi fastar, när vi söker oss nära Jesus, innebär en tid när vi tar våra relationer på allvar. Gå till botten med dem. När vi förlåter, när vi ber om förlåtelse och när vi försonas. Låt det också vara ditt liv. Nu ber vi en bön tillsammans. Herre Jesus, vi tror väl att det här är det absolut svåraste som finns. Goda relationer är ju en av de absolut största grunderna i livet. En av de stora meningarna du har gett oss i livet. Och det här är så otroligt svårt. För vi är syndare som gång på gång ställer till det mot varandra i relation till varandra. Men Herre, du har förlåtit. Och därför utmanar du oss och kallar oss också till att förlåta. Herre, du betalade och bar skulden för vår synd. Låt oss kunna se det i våra relationer så att vi kan vara människor som är med och betalar skulden. Det är det här som sticker ut så otroligt mycket om man jämför med allt annat i samhället och den här världen. Det är på det sättet som världen ska förstå vem du är. Så hjälp oss att förlåta, hjälp oss att försonas. Och så ser du de av oss som just nu tänker på tillfällen eller sammanhang där vi behöver klippa på båda sidor. Och sedan knyta ihop igen. Slänga det gamla över bord. Hjälp oss att göra det här. Hjälp oss att göra det. Hjälp oss att initiera den handlingen där det behövs. I Jesu namn.